Ja, nu får alla lägga undan telefonerna.
Det kan jag inte göra.
För annars kommer våran producent bli arg på oss.
Nej, jag kan inte lägga undan telefonen. Jag tar gärna på viktig fakta.
Ja, okej. Okay. Du får det låta som att du inte är påläst inför det här avsnittet, Fredrik.
Nej, men inte så påläst. Jag har dessutom dåligt minne. Så ja. Ja, det där är ett jävla problem.
Jag har ett jättegott minne. Fast ja. Det är så kort.
Ja.
Alltså det är det enda problemet jag har.
Okej, du har det. Jag har ju det att jag inte har alls. För att till exempel så är det så här, jag ringde ett samtal i helgen. Så var någon som sa, vad kom ni överens om? Då har jag liksom glömt bort det redan. Så jag kan återge vad vi kom överens om. Det blir jättesvårt. Det där är ett jätteproblem. Så egentligen skulle jag behöva liksom ha... Det, nu vet jag att det finns. Det är fan konstigt att det inte installerat en sån här AI-robot på telefonen som bara liksom hela tiden plockar
den
ut det viktigaste och diarier för. Vad sa jag egentligen?
Men den hör dig i telefonen, det vet du va?
Faktum är att apropå vad jag sa så har jag en pudling att göra.
Men vet du vad jag som... jag som tänkte var så himla smart här nu säga. Fast det är en sak som vi inte får glömma idag. Och det är att vi ska pudla och att vi ska...
Jag tror att det är jag som ska pudla.
Ja, men det känns skönt faktiskt. Jag vill också gärna se att det var ditt fel. Men så här, vi hade en podd för ett tag sedan här som handlade om kvartalsintervju. Eller vad man ska säga, det var väl mer en diskussion. En diskussion mellan Jens Ganman och Kashif Virk som är en imam, den senare. Mm. Medan då Jens Ganman brukar ju nämnas som nationalskalden, i alla fall utav Aron Flam. Och då så råkade du, Fredrik, säga någonting som var hälften fel.
Alltså, ja, jag tror att det bara slantur. För jag visste inte ens att jag hade sagt det och jag menade det nog inte. Utan det var nog en sån snabb, osammanhängande mening. Men då sa jag att Jens hade sagt att alla muslimer ska ur Sverige.
Mm. Och det hade han inte.
Nej, det var inte alls det. Så han sa att alla imamer skulle ur Sverige. Mm. Vad sa jag, tolkar det då?
Kanske till och med att det var så här alla... Eller jag tror faktiskt att det var alla. Ja. Men jag vet att i många fall så pratar man om att alla extremistiska imamer bör lämna landet. Man ska stänga moskéer där det föregår extremism. Mm. Och då tänker jag att men det är väl alla utom typ en eller något sånt där.
Jag tänker att det är jätteskönt för de som lyssnar för att höra. För att det betyder ju att även jag kan ha fel.
Första gången?
Ja.
Det känns fint för mig faktiskt.
Ja, då har jag provat det. Då vet jag.
Jag säger ingenting.
Nej, det är nog bäst.
Men du är oftast med.
Ja, du är ju van med den här känslan. Ja,
men vi fick ju faktiskt bara bli epitetet slarviga. Så vi får väl ändå skylla på slarv. Men jag skulle bara faktiskt vilja säga 2 sekunder till om det där.
Ja.
Och det är ju att om man råkar säga fel så är det ju dumt. Och jag menar SVT, de rättar sig hitan och ditan. Men det är lite skillnad på den här sortens fel och andra fel. Därför att vissa fel man säger kan skapa en hotbild mot människor.
Mm-hmm.
Och det här är en sådan, tyvärr.
Ja, men alltså, mitt fel är stort.
Det kan bli, eller det skulle kunna få stora konsekvenser.
Okej.
Okay. För att om man belägger en person med vissa åsikter kan någon säga att ja, men den har fel och du är dum. Men belägger man den med den här sortens åsikter så finns det risk för att det skapas en större hotbild mot den personen. Dessvärre är det faktiskt så.
Mm-hmm. Så om jag till exempel säger så här, Johan är ett klipp på datingmarknaden, då är risken inte lika betydande. Alltså det är inte samma...
Då kan vi kalla det för rent slarv.
Ja,
det tror jag, där finns det ganska många som skulle kunna samla ihop ett uppbåd och spö upp dig för det.
Ja,
alla, alla som har erfarenhet hur lite det stämmer.
Ja, ja.
Oj, det, alla!
Så det där är egentligen att bygga en hotbild mot mig själv.
Ja, precis.
Jag förstår.
Kvinnorna kommer där med knölpåkan och säger det här är inte sant, vi har provat.
Ja.
men sen är det ju så med Jens Ganman att man behöver ju inte på något sätt... Han är ju bra på att säga och mena saker som retar upp tillräckligt många ändå.
Absolut, han är ju hyfsat
modig.
And
that's why we love him.
Ja, det är alltså verkligen. Så att, jag rättar gärna till det här. Och om du mot förmoda Jens ska lyssna på det här också så tycker vi att det finns en fjärde stol här i poddstudion. Och då, jag tycker att det är en plats för Jens.
Ja, men jag tror inte han vågar komma
hit.
Jag vill säga att du får skämt också till honom innan vi är klara med Jens.
Jaha, okej, okay, så att du är kört. När jag lägger upp den här smashbollen här så kommer du sabba den.
Han pikade 2014 när han lade ut den här fantastiska låten I Refuse. Han bara spelar gitarr och sjunger. Det är något så vansinnigt bra. Han kommer aldrig kunna toppa det.
Ah.
Och han blir säkert, kanske tappar sugen om jag säger så. Eller så blir han peppad.
Han tänker att han måste skriva ännu bättre texter för att komma upp.
Ni minns den? Nej,
jag har ingen aning.
Jo, men väldigt vak. Det är hyfsat länge sedan. Men jag håller honom lite högre för hans fina. De är jävligt, jävligt bra de här texterna. Jag läser dem med stor behållning. Jag tycker han är en trollkonstnär med ord.
Det stämmer.
Ja, och jag har också läst böcker som jag tycker är väldigt bra.
Vad sa troll? Han är troll.
Han är, fast det är han ju också ett såklart. Han måste väl ändå innefattas utav vänstern i den här trollarmén på internet.
Nej, trollarmén, det här har jag lärt mig. Att vara troll, det innebär att man är en otydlig avsändare.
Okej, som typ Susanna Silversköld. Det är så typiskt okänd. Men SD-Tobbe, det är oklart.
Fast uttrycket troll när det gäller nätet är ju kommit ur en serie ska man säga, glidningar och omtolkningar. Från början så kom ju trolla på nätet kommer från fiskemetoden trolling.
Alltså fishing?
Nej,
nej, inte trolling.
Man trollar.
Fiskemetoden, alltså att man...
trollar?
Nej, det är inte en annan sak. Trolling, då drar man drag efter båten.
Den sortens. Ja. Du sätter fyra fiskespön längst bak i båten och så kör du långt.
Precis. Och,
det är klart du kunde få in en motor i det här. Det kunde jag säga, fan på.
Man kan ro när man trollar också.
Går för långsamt.
Och att det då var ett bildligt sätt att beskriva människor som lägger ut saker på nätet och släpar runt över nätet och hoppas att någon ska bait, liksom att någon ska trigga på när man så trolling är alltså att provocera och röra sig över hela nätet och så har det blivit, och sen så har ju det i svensk språkbruk först missförstått och glidit, och så nu så används det ju nästan mer i den här meningen som troll, alltså smutsiga som bor i hålor och säger och gör fula saker.
Ja, framförallt så säger de saker som du inte håller med om. Det räcker ju för att vara troll på internet idag. Ja. Alltså, så är det.
Men jag tycker det kan vara på sin plats att ha koll på etymologin när det gäller det där. Och
fint, så att du har utbildat oss.
Ja.
Ja, alltså det är en modernisering av fisket kan man säga. Ja. Eller? För den har ju haft problem med fiskindustrin, så det är jättekul om de kan förnya sig då, tänker jag.
Vill jobba hemma.
Jobba liksom. Hemma, ja. Ja precis. Det är ju lite stansarbete. Men innan vi fortsätter, då ska vi ta in en till.
Ska vi trolla in lite stålar?
Nästan. Jag fick ett inspel, jag säger bara namnet Patrik, som försökte översätta vårt då swishnummer till T9-språk. Det här har ju varit en liten sån tävling kan man säga för lyssnare. Och då skickade han in 123 butik, stavat med B-U-T-I-Q-U-E. Och då frågade jag, jag fattar inte alls först. Då sa han, jag har inte verifierat att det stämmer, utan det är Grok som kom fram till det. Ja. Men sen kollade jag om det där stämmer, och det gör det inte. Grok har fel. Grok lyckades inte översätta vårt swish-nummer till ett T9-nummer. Så den här tävlingen kommer få kvarstå ett tag till. Men då får man inte fuska med AI, man får göra ett eget arbete.
Aj då. Tror du det är någonting för våra poddlyssnare, så de måste sitta hemma och plita på det här.
Jag tror att deras intellektuella kapital eventuellt räcker. I varje fall de som lyssnar på mig, inte de som lyssnar på Johan kanske, men mig. Så det är den delen som vi får vända oss till. Men då kan ju du kanske bara dra det traditionella swish-numret på så sätt som det är. Du som kan det.
Eftersom att du hade så dåligt minne.
Ja.
Och jag har ju ett selektivt minne.
1, 2, 3 vet jag.
Ja, det stämmer. Det börjar.
Får jag testa från huvudet? 1, 2, 3.
Nu vet vi inte vem vi kommer donera pengar
till. 1, 2, 3. 8.
Nej.
Aha, okay.
Det var kört direkt.
Ja.
1, 2, 3, 2, 8, 7, 9, 6, 1, 7.
Kan du dina barns personnummer?
Det glömmer jag bort hela tiden. Jag kommer framförallt inte ihåg vilka fyra som hör till vem.
Ah, okay.
Men det kommer inte, det är GDPR, vet du. Får vara försiktig med att säga radio.
När jag inte kunde mina barns personnummer så brukar jag alltid säga att jag är så lycklig så att jag har barn som är så friska så jag har inte behövt lära mig deras personnummer.
Gud vad det är.
Men sen börjar de köra karting, och då ska det fyllas i både här och där av försäkringsskäl. Så då blir det...
Nu kan du allihop.
Allihopa. Alla fem.
Fem barn, ja. Jag fattar. Får jag fråga, dina barn, är det någon av dem som håller på med nikotin?
Ja.
Är det så?
Jag har en vuxen son som röker.
Röker cigaretter?
Lukta på den här tröjan. Den är den som använder den.
Fan! Alltså, det här var det sjuka. Det här har jag glömt bort. Du luktar gammal krog från 80-talet.
Ja.
Jag förstår ju varför det inte går bra med dejtingen. Jag förstår besvikelsen. Om det kommer den där luktar...
Det kanske är så att Johan ibland har andra kläder än de han dyker upp till podden i. Alltså de här som också har liksom varit via en tvättmaskin innan.
Det kan också vara så att jag inte dejtar sådär jättemycket. Så,
jag fattar. Men jag vill prata rökning. Det var kul, eller det är inte alls kul att han röker, jag beklagar. Men jag tycker rökning är ett spännande ämne där jag, för nu har vi tydligen temat idag verkar vara att jag har fel. Så det är väl lika bra att fortsätta på det.
Vi kör på.
Ja, och då...
Vad menar du att det är speciellt för den här?
Jag tänker nej, alltså för den här podden, alltså för den här alla ska med.
Ja, just det. Ja. Den jag handlar om att Fredrik har fel.
Ja, det kanske, eller vad det fan. Och då, så när man hade diskussion om till exempel rökförbudet. Mm. Kommer du ihåg det?
Alltså,
jag
nu
var ju rökare.
Det finns ganska många olika rökförbud, men du pratar om det som hände på 90. Nej,
när man inte fick röka på krogen.
Ja, men det, visst är det tidigt 2000-tal.
Det är det.
Alltså, vi måste ha koll, för att när jag började plugga 98, det är jävligt länge sedan. Men då fick man faktiskt röka inne på krogen. Ja. Men när jag slutade så fick man inte det. Så det är där.
Och det här är lite intressant, för jag tänker det är ju massa unga som lyssnar på mig. Mm. Eller ibland andra också. Men, och då, alltså idag så känns det helt surrealistiskt att tänka att det var, att man, alla stod och boll med överallt på alla krogar, överallt, alla pissar.
Inte en enda av ungdomarna jag jobbar med i racingen röker. Inte en.
Nej.
Nu kan det ha med att göra alla brandfarliga vätskor som man har omkring sig.
Men förr var det rökt de mycket i garaget.
Ja.
Och då var det ju liksom inte farligt. Nu är bensinen, nu smäller det. Ja. Nej men alltså, men i alla fall, och det där är intressant, för jag vet att man, ibland så stöter man på den här chockupplevelsen när de är ute och reser. För helt plötsligt kommer man ju till ett land där man får röka på krogen. Mm. Där folk röker på krogen. Mm. Eller på andra ställen. Man blir så här, vad fan är det som händer?
Mm.
Men det är ju oftast länder som där man primär, alltså där man generellt röker betydligt mer än man gör i Sverige. Alltså Sverige är ett land med ganska låg andel rökare.
Ja,
eller så ser man på ett gammalt avsnitt ur någon tv-serie eller en film. Ja, eller så här,
Dallas.
Nej men hoppsan. Typ.
Ja.
Ja, då rökte ju alla. Det
jag tror att jag har sett ett vännerklipp där någon röker inne på, vad heter det? Inte,
det var det jävligaste.
Inte Peach Pit, det är en annan tv-serie. Men vad heter stället?
Men du menar alltså tv-serien Vänner som är Friends?
Ja, inte de tre vännerna och Jerry.
Nej. Men du menar att de rökte inne på kaféet alltså?
Ja. Jag har ett vagt minne.
Jo, det stämmer.
Ja, men jag såg ett klipp bara för några dagar sedan.
Och då är vi ju tillbaka igen på 90-talet. För den serien började ju ganska tidigt.
Ja, men Joe är ju gammal nu, tänker jag.
Det är de allihop.
Okej, okay. Men i alla fall, det här är i alla fall en intressant fråga. För att här tycker jag, här finns det så här clash of the ideologies, lite så.
Mm.
För att ideologiskt sett så kan man ju tycka att det där är helt tveksamt om man är libertarian. Så jag antar att jag får lite mothugga sen.
Mm.
Men rent praktiskt så vart det ju ganska skönt när de här jävla cigaretterna försvann. Inte på en gång, för när man fick sluta röka på grund, luktade det ju värre under en period.
Ja, det luktade fruktansvärt.
Ja, det tog liksom.
Innan de lärde sig att man inte får dålig lukt bortblockad gratis av rökare, utan
man var tvungen att göra
grejen var att du var ju tvungen att börja städa på riktigt, för förut var det ingen som visste om du hade städat eller inte. Nej, för allt luktade ju, det var ingrodd rök på varenda krog. Så att nu var du ju tvungen att det skulle lukta gott.
Men förr i tiden så brände man ju en ris och sånt här för att typ sanera och desinficera saker. Kan det vara så att röken också hjälpte till att hålla smittorna stången på krogen?
Jag vill vara tydlig här. För podden, alltså, det finns ingenting hälsomässigt positivt med rökning överhuvudtaget.
Nej.
Det kan möjligen argumentera för att man kan, att någon enstaka person skulle kunna se cool ut i ett svagt ögonblick.
Ja.
Men jag tycker det är tveksamt.
Jag skulle säga att det absolut värsta med rökning, det är ju att man finansierar terror. I och med att det är så pass högt beskattat, så en betydande del av det man betalar för sina cigaretter går ju i skatt.
Det är direkt i Hamas liksom.
Exakt.
Ja, och vet du hur mycket pengar som går till skatt på en cigarett?
Nej.
Oj, var det den statistiken som du var ute och grävde efter nu?
Ja, jag grävde
så statistik. De kostar knappt 4 kronor styck cigaretterna, eller? Jag skulle gissa att åtminstone 3-4.
Kostar de 4 kronor styck?
Ja, det blir väl. Om det kostar nästan 80 spänn för 20 cigaretter och sådär.
Kostar ett paket cigaretter idag 80 kronor?
Jag vet inte.
Så här är det i varje fall. Det står så här från 2024-2025. 1,84 kronor per cigarett plus 1% av detaljhandelspris. Så att det är dels en specifik beskattning per cigarett då. Och sen är det då 1% detalj.
Sen har du
cigariller och cigarrer och bara 1,62.
Men du har också moms ovanpå det sen.
Ja.
Så det är att drygt 2 kronor.
För det som du tog upp nu, då är det den så kallade punktskatten som ligger på tobak. Mm. Visst är det
rulltobak, där beräknar man på vikt. Och då är det 2241 kronor per kilo.
Åh, rulltobak. Det har jag så fina minnen av. Jag var tobaks- och veckopressansvarig när jag jobbade på Statoil som tonåring.
Och öppna... Det är underbart ändå att man satte det på tonåringen. Det var han om tobaken.
Ja, men särskilt där
men
vi...
Då, alltså då var det ju inte ens 18-årsgräns.
Nej, men särskilt där jag jobbade. Det var ju ute vid E4, så det var ju östeuropeiska långtörarchaffisar. Och ni vill inte veta vilken sorts snusktidningar det fanns en marknad för när man hade ett sånt klientel. Det var faktiskt riktigt läskiga saker. Jag såg bara framsidan.
Var Magdalena Anderssons nya bok?
Jag såg bara framsidan på dem, men extremt.
Du bläddrade aldrig de där tidningarna?
Definitivt inte. Alltså, det var på riktigt läskigt. Men det som var härligt var när man skulle räkna igenom tobaksskåpet och räkna hur många Greve Hamilton och sådär. Det var, och just rulltobaken luktade så gott.
Ja, den gör ju det. Det är kusligt där.
Tobak luktar fantastiskt.
Borkumriff till exempel.
Ja, absolut. Mm. Tills man börjar elda på den, då är det inte lika kul.
Alltså pipa är ju inte... Ja, nej, men det visste det så. Men nu kommer en fråga. Nu har vi ska inte hålla på att marknadsföra tobak här. Det blir helt galet. Mm. Och det gör vi såklart inte.
Får man det? Alltså, är det inte så här till och med förbjudet att förhärliga tobak?
Nej, men jag säger att det är skitdåligt. Mm. Men däremot så undrar jag vill ändå höra. Johan som är en sån här ärkelibertarian. nästan vidrig faktiskt.
Vad är det Johan som får det i den här podden?
Ja, ni får det också. Nej, ni får båda det. Ni är usla människor. Får jag höra nu... Hur känner ni inför det här nikotin? Det här?
Jag tycker rökning suger. Det är äckligt peckligt. Jag har själv egentligen bara rökt några cigarrer när jag har haft frack på mig och kramats med Nobelpristagare och såna här grejer.
Just det, och säga att för varje barn och sådär.
Nej, inte ens det. Mm. Däremot så är jag så extremt nikotinkänslig. Så att om jag röker lite för mycket cigarr på något kalas, då behöver jag gå och lägga mig en liten stund så att den gröna färgen i ansiktet
gemäser sig. Också,
det har jag faktiskt inte gjort.
Det här var det långa svaret på Fredriks korta fråga. En chock att det kommer från Valand.
En gång har jag rökt en cigarett istället för en cigarr. Det var när jag var på Finanstidningen och vi hade sommarfest. Och så vi låg nog faktiskt på en brygga vid vattnet, mitt i natten.
Det är så mycket förvirring här.
Vid kanotklubben och där vi hade festen. Och så rökte jag cigarr och så var det en annan som rökte cigarett. Och så ville hon byta.
Jaha.
Och jag sa, ja, visst kan man göra. Och då förstår jag ju att cigarett ska man ju andas in. En cigarr tar man bara in i munnen för att det är ju så här basisk rök som ska gå genom slemhinnorna. Jag kunde inte förmå mig att ta halsblås. Det gick inte. Alltså det var som om man står på en bergskant och ska kliva rakt ut. Det gick inte.
Fast det är bara en gång man gör.
Ja, men det var spärr.
Ja, jag fattar.
Jättekonstigt.
Men kan du bara svara ja eller nej? Tycker du att tobaksförbud, alltså att rökförbudet som är då på krogar, är det bra?
Ja, det var ju...
Du är bakom det?
Nej, jag tycker ju inte att staten ska ha det, men om jag hade en krog skulle jag förbjuda tobaksrök där. Ha? Om jag hade flera krogar skulle jag...
Så du vill ta bort det förbudet?
Ja, men jag tycker nog att det är rimligast att var och en som är krögare bestämmer det själv.
Ja, Linda?
Sen kan man ju till exempel säga att man kanske är skyldig att tillhandahålla någon del av lokalen rökfritt. I don't know, men som grund tycker jag att man inte ska göra det.
Vad säger du, Linda?
Du frågar mig som nummer två. Jag får ju inte en chans att lägga till något. Redan varit en lång monolog.
Okej, men du ska få nästa följdfråga sen. Men börjar du, varsågod.
Ja, men alltså får jag också ta det lite långa svaret?
Du får ta det långa svaret.
Utan att någon avbryter. Är det sant?
Alltså typ.
Helt sjukt.
Jag lovar ingenting.
Jag visste det, Johan. Jag visste det. Det är ju lätt att gå till sig själv. Och så tänker man så här. Ja, fast för mig är det ju jävligt nice att det inte är rökning inne på krogen. Och så blir man så här, ja, från det perspektivet, och vadå, det skulle man väl inte behöva göra. Man kan väl gå ut och röka och så. Och så tänker jag instinktivt då att ja, men jag tycker att det här var bra. Och för min del så är det på riktigt så att ett besök på en restaurang, på en krog, på liksom en bar har blivit väsentligt bättre efter det här rökförbudet kom på plats. Det tycker jag verkligen. Mm. Men det är klart att jag också tycker att en människa som har en lokal och äger en restaurang borde få besluta om det själv. Egentligen, alltså rent ideologiskt, så tycker jag att det borde få beslutas av restaurangägaren. För jag tror att idag, om du skulle säga så här, nej men vi tar bort det generella förbudet, nu får alla bestämma själva, så är det svinmånga som skulle behålla det.
Mm.
Men om jag då ska lägga till någonting, så kan jag säga att det finns andra sammanhang där jag tycker att det är självklart att det borde vara rökförbud.
Mm-hmm.
Till exempel på en busshållplats.
Just det.
Du måste stå.
Det var nämligen min följdfråga. Vad kul att du hoppade dit själv.
Jag som inte skulle bli avbruten. Just den här gången.
Fortsätt.
Ja, nej men alltså, är det ett slutet rum så tycker jag att den som äger rummet ska få bestämma själv. Men i andra rum, i andra offentliga sammanhang, det är alltså självklart liksom en vänthall eller någon plats där jag behöver vara för att jag ska ta mig till mitt jobb eller för att på något sätt ta del av den offentliga miljön. Där ska det vara rökförbud. Jag skulle kunna se att det liksom hela pendeltågsperrongen är rökfri. Därför att jag måste vara där och det är min frihet som då kringskärs om jag är allergisk, eller också bara att det luktar jävligt illa, vilket det ju gör.
Rimligt.
Så att jag tycker att man egentligen skulle vända på det. Jag vill införa nya rökförbud på platser där det inte är rökförbud idag. Men jag kan tänka mig öppna upp för en restaurangägare faktiskt, för att de skulle få ha, ja men här är det rökrestaurangen. Och jag tror faktiskt inte att det skulle vara så framgångsrikt. Vissa rökrestauranger skulle säkert bli, de skulle ligga på Södermalm och det skulle vara någon sån här Hirschen-ställe liksom. Men jag tror inte att det skulle vara ett jätteproblem med det.
Du har
jag tror
liberalbatongen i ena handen och en liten
jag är ju
dammvippa i andra handen.
Liberalkonservativ, så att jag har ju två spår i den här frågan.
Det kommer en följdfråga. Först vill jag bara säga så här, om jag skulle formulera om det du sa lite grann då, till för att se om vi kan få ideologisk stringens, så är det väl rätten till rökfrihet.
Ja.
För det är väl egentligen det där, att friheten att slippa röka i den offentliga miljön.
100%.
Okej, 100. Och jag tror faktiskt att det är rökförbud på paronger. Mm. Men jag vill bara säga, delvis varför det här dagades upp, det är en annan fråga som vi kanske kommer till så småningom, men det var för att när jag åkte pendeltåg, gud förbjuder, och för de som inte bor i Stockholm, pendeltåg är en vansinnig konstruktion när man stoppar in folk i en tub. Och så, nej, ja, men då, står
luktar
man,
då luktar man ju inte rök, nej, utan men det var lite
någon,
sosse.
Ja, exakt. Men då var det någon som vejpade på tåget, och det får man naturligtvis inte göra. Men, och det visste han ju om, men han gjorde lite diskret, men det var liksom så, det var ju vidrigt var det. Men då undrar jag så här. Om man så här, rätten till rökfrihet, hur då rätten till pälsdjursfrihet? För jag tänker hundar till exempel fråga tåg.
Ja, fast faktiskt med att de inte får det i hela tåget. Alltså det finns ju delar av tåget där du får kliva på med en hund, och så finns det delar av tåget där du inte får det. Mm.
Så var det i kollektivtrafiken med bussarna att fram eller bak var för hundar och sen inte. Och det handlar ju såklart om att ledarhundar behövde ju kunna åka med sin.
Var det här någon form av någon så här liksom kvinnor bak, männen fram, hundar bak, eller
ja, det var en liten apartheid, päls apartheid.
Ja. Alltså, nej, men jag tänker för dig också.
Jag åker ju Sosexpressen till jobbet 2 dagar i veckan hela tiden, för att det skulle vara ett värdelöst förbi att köra bil till jobbet. Jag skulle bara elda upp pengar, så det är helt meningslöst. Jag skulle inte vinna någon tid heller. Men då kliver jag på pendeltåget i Barkarby och det går alltså utmärkt. På vissa ställen så finns det en hund, och på vissa ställen finns det en hund med ett streck över. Jag tycker det är väldigt tydligt.
Kör en cigarett och en cigarett med streck över. Fast
det finns det på alla. Så cigaretten är förbjuden överallt.
Ja. Hur är det med vapning då på tågstationer? Alltså, vad tänker du kring det?
Ja, men jag lägger nog det i samma kategori, därför att de luktar ju också.
Så det är att de luktar, så snus är okej?
Alltså ja, det måste jag. Jag har väldigt svårt att se. Alltså, absolut, om det står liksom en gubbe där med det här baksnuset och liksom det rinner svart slem. Visst, det på något sätt så känner jag att min frihet är lite kringskuren.
Du behöver inte sitta i knät på alla fula gubbar du träffar på tåget.
Och det... Alltså, det här säger
ni är förbudsromantiker.
Det här säger ni först nu. Ja. Alltså, tack för den.
Ja.
Ja, nej, alltså jag tycker att det ser ofräscht ut, men jag behöver inte hångla med dem, så att nej, jag kan inte se att vi kan förbjuda snus.
Jag tycker att det luktar mycket mindre.
Ja, men det gör
jag
det.
Tycker det är mer störande när någon har väldigt mycket parfym på sig.
Okej. Okay. Så man ska inte få parfym på tåget, man får röka vape?
Nej, jag tycker att det är rimligt att man inte får vapa heller på tåget. Men jag bara konstaterar att jag inte är jättestörd av vape-lukten.
Alltså.
Det luktar ofta lite fjompigt och konstigt. Liksom. Men jag tycker det är mer kväljande med vissa parfymer.
Okej, nu kommer en fråga då. När det här rökförbudet infördes... Det här är ett förhör, ni märker det.
Mm.
Det är för att jag vill kolla er libertarianska stringens. Jag kommer ju använda det här.
Jag har aldrig kallat mig stringent.
Nej,
allt vi säger kommer hållas emot oss sen.
Ja, det kommer det göra. Och då säger jag så här, det här rökförbudet när det infördes, då var ju det väldigt... Jag var ju definitivt emot det då, kan jag säga. Och det var ju kanske för att jag var rökare också och tyckte det här kommer ju bli katastrof.
Ja, men du var rökare?
Storrökare.
Intressant.
Ja, det är det.
Ja, men jag var 100% emot också.
Ja. Och då noterar jag då att, så att man drev igenom en stor sån reform som var halvimpopulär. Eller jag tror att det var en majoritet för den förvisso. Jag kommer inte riktigt ihåg, det här var ju så länge sedan. Men efter reformen var genomförd, så idag skulle jag säga att opinionen för det här är väldigt stark.
100%. Alltså den är jättestark skulle jag säga.
Ja,
till och med, alltså jag ser inte, eller jag hör inte ens röka eller gnälla. Utan nej, det blir som självklart att man går ut och röker liksom.
Och det som är, min poäng med det är ju att ibland så kan man ju använda då uppenbarligen lagstiftning för normjusteringar. Förstod du det?
Ja, men alltså det kan man ju verkligen. Alltså på så många plan så har man faktiskt i många fall infört lagstiftning först och fått en normbildning sen.
Ja.
Så är det.
Ja, och hur tänker man som libertarian kring det då?
Du menar att man skulle kunna alltså, ta det här begreppet och liksom applicera det på andra sammanhang i livet också?
Ja. För det måste ju vara jobbigt som libertarian att känna sig att det där funkade ju ganska bra och slutprodukten av det blev ju ändå ganska bra.
Fast det är
ju
klassiska, det är det klassiska enkla att det klassiska? Din frihet ska vara stor så länge den inte inskränker någon annans frihet. Och att blåsa rök det är en klassisk externalitet. Att den röken du släpper ur dig är liksom konferensierat.
Så då menar du att det var en befogad libertariansk reform?
Att förbjuda rökning på krogar?
Ja.
Nej, men de tidigare förbuden som var på, var det 97, på flygplan i EU och allmänna platser inomhus så har väl också förbjudits. Men som jag sa innan, jag tycker inte att det är självklart att man ska förbjuda rökning på restauranger. Däremot hade jag sannolikt 9 gånger av 10 hade jag gått på en restaurang med rökförbud och undvikit dem där man röker.
Ja, jag med.
Mm.
Men jag tror min poäng här är väl att det uppenbarligen så, även om man kan motivera det, så är det ju de facto så att det ledde till en stor normförskjutning. Och då är frågan så här, är det legitimt ibland att driva igenom impopulära beslut som sen i efterhand man kan motivera ganska tydligt?
Det är klart kan vara det. Man åstadkomma någonting bra. Var det ändamålen helga medlen som man säger?
Ja, det tycker jag. Det är frågor. Så man kan säga att man kanske ska förbjuda bilen då, för att sen kommer alla vilja cykla.
Ja, jag skulle snarare säga tvärtom. Att
förbjuda cykeln?
Att ju mer du styr upp och förbjuder saker i allmänna färdmedel, desto mer relevant blir den frihet som människor har tillgång till genom egen bil.
Mm. Jag hänger nästan inte med. Du pratar om egen bil.
Ju mer du reglerar och förbjuder saker i kollektivtrafiken och i den allmänna kommunikationer,
just det,
desto viktigare blir den frihet människor har tillgång till genom egen bil.
Mm-hmm.
Yes.
Där man kan stänga in i röken.
Precis. Eller ute.
Men kan man hissa ner rutan då?
Ja, då byts ju en smutsig rök ut. Men
för en del hävdar ju, apropå bilen då, det här resonemanget, att bilen genererar ju avgaser in i stan. Mm. Så därför, och partiklar och sånt. Och därför så
nej.
Jo.
Det finns de som hävdar det.
Ja, men så här, moderna bilars utsläpp.
Nu bemöter ju du inte det som vi sa, det vill säga att det finns folk som hävdar detta.
Ja, okej.
Okay. Men du bemöter ju deras argument.
Ja, okay.
Inte det faktum att så sker.
Däcksångsgatan, dubbdäck och utsläpp.
Ja, fast utsläppen kommer inte längre från avgasrör på bilar. Alltså när Saab låg längst fram i den här utvecklingen, då så gjorde ju Saab sådana här mätningar. De körde på gator och så mätte de utsläppspartiklar i avgaserna från Saaben och jämförde med den luft som Saaben sög i sig. Och de kunde på vissa ställen i svenska storstäder kunde de släppa ut renare luft än de sög i sig.
Mm.
Och så är ju nu med de avgasreningskraven som finns på moderna bilar. Är ju sådana så att det är egentligen det vi fortsätter att släppa ut, det är koldioxid. Och det kan man ju diskutera lämpligheten i det globalt, men det är ju ett mindre problem lokalt.
Så vill jag säga, det vore bra om du körde fler bilar för att rena luft i stan.
Det här var innan, när det fanns olika arenor, men nu är nästan alla bilar så rena. Det är äldre bilar som det finns färre och färre av. Det finns, jag menar, jag har ju lastbilar som inte får köra genom stan genom städer i Europa. För att de är Euro 6. Mm. Eller Euro 5 är det kanske. Mm. Så jag vet inte. Och sen när det gäller dubbdäcken och partiklar. Ja, men så är det ju. Men det gör ju tunnelbanan också. Mm. Det är enormt mycket giftiga partiklar i tunnelbanan.
Mikropartiklarna är ju enorma mängder. Absolut. Mm. Men min poäng var här att samma mekanismer kan ju användas retoriskt för att förbjuda massa saker.
Ja, men har man bra på fötter så kan man få argumentera för det. Om man liksom goda argument för någonting.
Mm.
När det är bilar tycker inte man har det.
Nej, det tycker inte du. Inte jag heller. Men jag vill ändå lyfta frågan.
Ja. Jag tror snarare att det är så att väldigt många av de problemen vi har i de delar av samhället där vi måste vara tillsammans, där vi måste möta varandra, skulle lätta om vi om fler hade möjlighet att bo så som de vill och resa så som de vill i privata boenden och privata resmetoder, lätta trycket på det här, ska man säga, påtvingade samvaron.
Samkvämet.
Uh-huh.
Jag förstår. Ja.
Sabbar du den nu för dig?
Nej, jag vill bara utmana de här perspektiven. Uh-huh. Jag tycker att för man pratar väldigt sällan om nikotin och tobak särskilt mycket. Och grejen är att det där är ju en fråga som hela tiden ligger lite dallrar i luften. För man pratar ju om det med EU-snusförbudet till exempel. Det pratas ju tyst om för den här... Jag kommer inte ihåg exakt hur det funkar. Jag är rätt säker på att vi har ett så här undantag som är tidsbestämt. Och sen så börjar det närma sig det där datumet. Och då öppnas den här dörren igen för krig. Och det är hela tiden en hotbild. Och någonstans så tror jag att...
Hellre världskrig än snusförbud.
Ja, men lite för dem. För det är ju en existentiell fråga för den där gruppen som är där, känns det som. Och det där snusförbudet har jag ju länge anat att det kommer ju en dag.
Det är jag extremt emot. Alltså jättemycket emot snusförbud. Jag har aldrig snusat, bland annat eftersom jag är hyperkänslig för nikotin. Jag skulle kräkas direkt, sannolikt.
Ja,
det är hyfsat starkt, alltså sett till nikotinhalten i snus jämfört
Jag har egentligen bara snusat nikotinfritt snus. Och bara som en grej för att hantera vad heter det? Sån här sug efter att småsnaska på saker, mellanmålsgrejer så här. Det var jätteskönt. Men jag har aldrig någonsin haft en nikotin... brilla under läppen. Men jag har så enormt svårt att se argumenten för en sån inskränkning i både personers friheter och näringsidkares friheter.
Mm.
Jag ser det. Jag har aldrig någonsin fått ett rimligt argument för det.
Om vi säger att det skulle komma snus 2.0 idag, eller vape 2.0.
Men då måste du förklara vad det betyder med
2.0. Nej, men jag bara menar så här, alltså, för som vape till exempel då, det är ju en konsekvens av rökförbud, att man försvårar rökning etc. etc.
Skulle jag vilja påstå. Tror du att tillkomsten av vaping har kommit på grund av att man har förbjudit cigaretter på olika sätt?
Ja, det skulle jag tro. Och jag tror att det är aggressiva marknadsföringsmetoder och sådana saker. Och det är en sak som är så tydlig för mig då, det är ju att varken rökning nu får ni väl fritolka mig lite, men jag raljerar lite grann. Men det finns ju inga fördelar med snus. Det finns inga fördelar med cigaretter. Och det finns inga fördelar med vape, egentligen.
Ja, det beror på om du menar för enskilda individen eller på gruppnivå eller bara rent samhällsnivå, givet att människor är som de är.
Att en person som är beroende av snus, så är det såklart att det finns fördelar med snus.
Fast det var inte det jag menade.
Nej, men det är ju det här jag försöker säga. Så att om vi aldrig hade tillåtit vape någonsin i Sverige, alls.
Så hade fler rökt?
Nej, det var inte nog det jag ville säga. Jag bara säger så här, det hade inte funnits någon nedsida med det.
I saw what you did there, Linda. Mycket bra.
Det tror jag att det hade... Alltså,
vilken nedsida då?
Men det är ju exakt samma sak som vi ser med att i Sverige så har vi ju inte ett snusförbud, men det har det på många andra ställen på jorden. Och det man kan se på de ställena, det är att folk röker mycket, mycket mer. Och vi vet att rökning är farligare än snus. Och om man liksom konstaterar att människan är en beroende varelse. Vi tycker om en massa saker som är dåliga för oss. Vi blir beroende av en det ena. Det är godis eller det är träning för mycket. Mm. Eller vi röker, vi tar kokain, vi äter för mycket. Vi gör så jävla mycket saker som inte är bra för oss.
Kokain har inte jag provat. Linda, är det något du kan rekommendera?
Inte jag heller, for the record. Även om
Linda säger att hon inte har använt kokain.
Partiinternt, så tro mig. men det jag skulle komma till var att människan tar hela tiden en massa dåliga beslut. Och det som händer i Sverige, det är att vi snusar väldigt mycket. Alltså vi drar i så sjuka mängder nikotin i det här landet. Men vi röker betydligt mindre än man gör i många andra länder. Och det har på ett nationellt plan gjort att vi dör mycket mindre i rökningsrelaterade sjukdomar. Mm. För rökning är väsentligt farligare sett till att den här tobaken som är i det här kära och skit och den där röken och den här i lungorna. Det är farligare än att snusa. Sen tycker inte jag tycker snusning är svinäckligt. Ja, det är jag har aldrig provat.
Vi släpper snusen.
Men vapingen är också bättre.
Nej, det är inte säkert. Det där finns det, den har inte varit så lång tid.
Nej, men vänta, nu har vi skulle dra oss kvar lite vid ditt första påstående här.
Tack.
Att det inte finns några fördelar.
Ja, gärna.
Med. För det betyder att du underkänner de här människornas njutning som en fördel. Är det korrekt uppfattat?
Alltså, delvis då. Alltså, nu raljerar jag lite grann. Alltså, den här fördelen som du pratar om.
Ja.
För om du jämför då den fördelen som en snusare har som beroende av snus och den gratifikationen får.
Mm.
Visavi en icke-snusare då upplevde gratifikation av att låta bli. Eller hur man... Alltså, det har blivit jättekonstigt för det. Alltså, jag hör
vilka
ju hur
fina ord,
Linda
Fredrik.
In mig här i... Ja. Går ner i det här hålet.
Nu ska du inte dra in Linda i det här.
Linda.
Jag är inte en del av det här.
Nej, men alltså, så min poäng.
Jag tror att det var att han gjorde ett verb av det. Att jag lindar in någonting.
Nej, men min poäng här är väl lite grann hur man ska förhålla. Alltså, det är inte så att jag försöker. Jag säger ju inte att vi ska införa ett förbud mot snuset. Det är inte det jag säger. Jag säger, det är väl egentligen jag fiskar efter ett förhållningssätt i hur man hanterar nya substanser till exempel. Mm. Och då var ju Vapor i den som just var det. Närmast besläktad. Mm. Och det är samma då, om vi säger att det kommer fentanyl 2.0. Hur ska vi förhålla oss som samhälle till de här nya?
Just det, men om jag frågar, vad är din favoritmaträtt?
Förlåt?
Vad är din favoritmaträtt?
Jag vet inte.
Va? Någonting som du tycker jättemycket om att äta, Fredrik.
Jag gillar ju allt möjligt. Det är allt från junk food.
Jag vet så här. Fredrik tycker väldigt mycket om att äta hamburgare på Sibylla.
Nej,
för
det gör
han väldigt ofta.
Har
de ingen veggoburgare på Sibylla?
Jo,
de har.
Ja, det var det jag menade.
Nej, men för jag tycker det är så här att om man säger att om man underkänner människors njutning av tobak liksom som en fördel för dem, då kommer ju nästa fråga, ja, men kaffe. Om man njuter av kaffe.
Det är därför vi ska prata socker, tror jag. Men vi kan ta kaffe också.
Och sen kommer nästa grej. Och i förlängningen så kommer det här resonemanget leda till att allting utom en alltså, perfekt kost med alla rätta mängder kolhydrater, proteiner, fett och näringsämnen kommer att betraktas som en njutning och en excess som inte har någon fördel.
Mm.
Och där, så jag tycker hela, alltså man ska, det där resonemanget, you gotta nip it in the bud. Man får inte liksom, man kan inte liksom släppa på det att var och en som människa är själv den som liksom definierar vad som är fördelar och inte. Mm. Någon slags hedonistisk eller privat definierad njutningsfunktion måste vi ha, annars är friheten död.
Ingen sockerskatt alltså?
Nej, men det är väl självklart.
Nej, jag testar, jag provocerar lite. Mm. Alltså, om inte jag provocerar er, hur ska det här se ut?
Som om du kunde låta bli att producera oss.
Men. Alltså, men om vi skulle införa en porrskatt, alltså staten skulle dra in så mycket pengar på Fredrik, alltså förstår du?
Du skulle
finansiera hela Hamas själv.
Ja.
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 Så det låter ju inte bra. Så Nej. Mycket pengar vill vi inte ge till staten.
Nej, jag fattar.
Men Sverige, din fråga var, först var det då sockerskatt.
Ja, är det alltså kaffet. Var? Johan, kaffe är legitimt. Mm. Jag tycker det är en legitim fråga.
Ska vi ha en kaffeskatt?
Nej, det tycker jag. Nej, men jag har inte en sån distinktion här mellan de olika preparaten. Det är ju de som ger externa effekter. För det ni pratar om är ju så här att rökning påverkar andra i din omgivning. Och vape gör ju det. Och då finns det vissa företeelser där det är legitimt att stoppa det. Medan snus påverkar bara en själv då, till exempel. Det hävdar ju ni då.
Ja, men det är det egna.
Inte liksom riktigt bara själv. En del ser ju de här alltså, där rinner för tänderna.
Men då kunde jag ju...
Och då kan man ju säga att man ska skatta på fula människor till exempel om det ska det.
Men jag hade ju då möjligheten att inte hångla med de personerna. Så vi kom överens om att det ändå var okej.
Exakt.
Ja. Du kommer sluta med det nu.
Alltså nästa gång jag åker pendeltåg, då kommer jag sitta i en annan vagn.
Ja. Men hur tycker man ska... För snuset har en tendens att bli nedskräpning också.
Ja, fast då är det väl inte snuset med problemet utan att man slänger skiten.
Det kan man ju ha. Jag gillar ju... Jag minns första gången jag körde bil i Kalifornien så bara ser man en skylt på en sån här och så står det
Do not litter.
Ja, littering, $1,000 fine.
Oh.
Och man bara, vänta lite. Då var ju inte dollarn så mycket värd som nu, men det var ändå 7-8 tusen spänn liksom, för att kasta ut en tom burgarkartong i det fönstret. I'm kind of...
Och jag kan säga så här, det där var heller inte, alltså, var och är inte tomma hot. Alltså ja. Lastbilschaufförer i USA älskar att anmäla folk som kör på vägen, drar ner fönsterrutan och slänger ut någonting. Ja. Alltså du kommer få den där böten också.
Men jag tycker det är
ja,
jag tycker jättebra.
Jag
givet hur det ser ut efter svenska vägar. Ja. Så skulle vi behöva införa det där också.
Jag gick i Mulleskolan som liten. Och med skräptanten och det här. Jag tycker det är självklart. Jag har faktiskt varit med en gång på Odengatan i Stockholm när jag bodde på Frejgatan. Så satt jag på motorcykeln och åkte bakom en taxibil. Mm. Och så plötsligt bara slängde den ut en tom sån här donken kaffe papp mugg bara tjoff ut. Jag fiskade upp den och vid nästa röda ljus så körde jag upp jämsidigt och slängde in den till honom. Han bara gormar och sa, du, har du en gata någonstans hemma hos dig där det är okej att slänga, så kan du åka dit och slänga det här, men det här är mina kvarter. Du slänger inte skräp i mina kvarter. Mm. Och han bara totalt bara...
Alltså det är fantastiskt. Det här var innan civilkuraget var dött i Sverige.
Ja, verkligen.
Underbart.
Ja, det här är sent 90-tal.
Faktum är att du tar upp en liten sån här, eftersom jag kör ju mycket motorcykel. Ja. Och det är en stressfaktor när det ligger. Och sen slängs det ut saker från rutan på bilen framför. För du kan inte bedöma vad det är.
En päronsgrott eller
ja, det är ju tur. Men det är ju också så här, alltså när det kommer cigaretter som brinner. Det tycker jag alltid är lite obehagligt. För att då kan det ju komma på hjälmen liksom och sådär. Och...
Det coolaste är om det kommer på motorcykeln så motorcykeln börjar brinna. Så du sitter på ett brinnande klot av metall och
men det där är inte sant, det här var lite otippat att vi skulle hamna i att vi borde ha ett litteringböter i Sverige, mycket högre. Det är ju jätteintressant. Ja. Ja, det där är bra, jag gillar det.
Men vad tycker ni man får slänga? Jag slänger utan att blinka äppelskrottar och päronskrottar.
Ja, det är självklart, det tycker jag.
I stan slänger jag bara om det finns en rännsten som är tillräckligt stökig.
En motorväg kan du slänga.
Ja, eller där det finns en vägren. Och däremot har jag svårt att kasta bananskal. Mm. I naturen.
Det är många som har.
Det känns som de är främmande på något sätt.
Fast det är faktiskt skillnad. Alltså på riktigt. Ja. Alltså om du äter en banan som inte är en ekologisk banan som är ganska, alltså vanliga bananer är hårt besprutade. Ja. Jag är inte så här, vill inte göra nu tokreklam för all ekomat, för det finns massa det som inte alls är relevant. Men i fallet banan så är det faktiskt så att ett bananskal som inte då kommer från en ekologisk banan, det kommer ta vansinnigt lång tid. Därför att de är så tokbesprutade. Så det är faktiskt en ganska god liksom, känsla av att nej, jag ska nog kanske inte slänga det här bananskalet.
Däremot så kan man väl köra den i... Du kan skala den i ugnen och köra den och sen freebasa den.
Du kan slänga den i avfallsbarnen.
Jag tänkte nog ta en annan twist på det.
Men jag vill säga, jag bara säga en sak innan...
Vill du säga en sak,
varje gång ekologiska bananer är på tal så måste jag se till så att alla får veta att ekologiska bananer är 100% beroende av icke-ekologiska bananer. Ekologiska bananer odlas på en liten ruta mitt inne i ett icke-ekologiskt bananodlingsfält. För om man inte har hårt besprutade bananplantor runt omkring så blir de ekologiska, de ekologiska bananerna klarar sig inte. Utan,
det var tack. Ja. Men jag tänkte säga
jag såg inte att du antecknade nu, Fredrik.
Nej, det här kommer jag försöka minnas i säkert flera minuter. Utan det jag ville säga var, det var enligt principen om rökning. Det säger det här med att det påverkar det offentliga rummet. Mm. Och då skulle jag påstala, om man slänger bananskal omkring sig, hur ska Paulina Brandberg klara sig?
Det hur?
Så att, min fråga är om du inte fokus.
Och alla som har spelat Mario Kart vet vad som kan hända om man kastar
så att det här är, just bananerna är ju inte som andra frukter på det sättet.
Nej, dessutom så bevaras ju då själva skalet mycket, mycket längre än en äppelskrutt. Ja. Vilket gör att risken för att Paulina hinner komma dit är väsentligt högre än äppelskrutten. Det. Där det kommer komma en fågel och ha den här.
Men så att träffa henne, kan du låta bli och säga till henne nästa gång du träffar henne i Spånga, är bananerna fina?
Jag träffar inte henne.
Det gör inte, okej.
Hon bor inte i Spånga, hon bor i Skåne.
Okej, Skåne. Jag vet inte. Det lät som förra gången som att ni var like this.
Nej, det är vi absolut inte. Nej, jag har träffat henne någon gång. Sådär.
Nu tar du avstånd.
Nej, jag tar inte avstånd.
Notera här i podden nu så tar Fredrik avstånd. Men, Paulina.
Tar du avstånd från bananerna eller Paulina? Det vet inte jag.
Inget av dem. Jag gillar både bananer och Paulina. Ja. Helst tillsammans. Men nu är jag på. Och kul, det här var det konstigt. Nu är det som att allting riktats mot mig helt plötsligt. Jag var ju fri från det. Nu var det jag har ställt
en granskning. Jag har glömt vad du frågade. Det blev så långa anekdoter.
Precis, och nu andras du Linda, så tar jag över och säger, vad händer med socker? Du vill ha sockerskatt.
Nej, nu kommer de påstående, det har jag sagt.
Du frågar om sockerskatt?
Nej, men jag ville bara se hur långt vi skulle dra.
Du sa att det skulle vara sosse.
Ja. Ha? Nej, jag tycker inte, men det är en frågeställning som inte har diskuterats generellt sett så mycket. Alltså,
nu diskuteras alldeles för mycket.
Har
du? Ja, tycker jag.
Det var bara Göran Greider som diskuterar den här sockerskatten. Det är han som vill ha.
Det är inte speciellt.
Inte ska ta den här extra chokladkakan i hyllan.
Ja, men det är jag helt för. Att Göran Greider ska kunna ha en sockerskatt. Han kan egentligen...
Det kan vara personligt.
Ja, men han kan... Nu vet inte om han handlar på ICA eller på... Jag gissar att han handlar på Coop.
100%. Ja, kooperativet.
Att han helt enkelt, jag är ju också medlem i Coop, jag äger som det heter. Men han skulle ju kunna gå ner till sin Coop-butik och säga hej, de här produkterna med så mycket socker i vill jag att ni lägger en skatt på.
Mm.
Liksom en virtuell grejderskatt. Och så, men det så här, är det jag helt för.
Ja, men så här då, nu eftersom jag uppmuntrar mig till att vara sosse idag, så ska jag ändå, då ska jag testa några sådana perspektiv då, så får vi se.
Mm.
Och det är ju att jag gillar ju konsumenträtt väldigt mycket, så jag gillar ju inte att man liksom lämnar konsumenten där hen, den lilla stackars människan mot alla stora företag. Och då till exempel så tycker jag att till exempel varningstexter på produkter är ganska bra, till exempel. Alltså så om du har ett giftigt ämne, säg bensin, så är det en varningstext, så här, det här ska du inte dricka för det kommer sluta illa, liksom, till exempel. Eller att du inte ska äta diskmedel och sådär. Och då kan jag tycka att jag tycker det är bra att det finns kravbilder för när man eventuellt måste ha vissa varningssaker. Och då till exempel kan jag tycka att Nu provocerar jag medvetet här. Men det är klart att eftersom socker är extremt beroendeframkallande och vanebildande, behöver man ha liksom en varningsflagg när det är tillsatt extra socker i?
Jag skulle kunna leva med att man hade en varningsflagg på saker och ting, så länge som det inte vi liksom med skattesedeln ska gå in och liksom
nej,
bestämma
jag bara...
Jag skulle inte ha några problem med det.
Johan?
Ja.
Men det styrde blir alltid var man drar gränsen.
Jag säger,
nej.
Nej, men så här, ni vet vem Dennis Leary är?
Nej.
Ståuppare.
Jo, men du vet jag.
Han har en fantastisk ståupprutin som handlar om det där med varningstexter på cigaretter. Och sen har varningstexterna större. Och först när man köpte det cigarettpaket när varningstexterna blev större, var det så då att man sa, oh my god, it's dangerous for you. Det är ingen som tror att cigaretter inte är farligt för dig. Som varningstecken är liten eller stor. Och han landar ju i slutsatsen att det skulle kunna ge ett cigarettmärke namnet Death och ha en dödskalle på
det
den och ruttna lungor. Liksom.
Det har han funnits.
Han skulle köpa och röka. Ja, men se där.
Mm. Ja. Det gick ingen bra form. Men alltså,
kan du verkligen jämföra de två
nej,
med
det
varandra?
Kan du inte. Nej, jo, du kan, men du ska inte.
Vadå?
Nej, men alltså, du kan inte jämföra att sätta en varningstext på cigaretter och som faktiskt idag i breda lager vi vet om att cigaretter innehåller nikotin och att det är farligt. Men däremot är det så att socker, det är man ju en fena på alla dessa bolag att trycka in den skiten och deras olika, vet, det är inverts socker och man döper om det till tusen olika saker. Kalla det vad du vill. Och man trycker in det i allt. Och
Valandinol.
High fructose syrup är den stora grejen i USA.
Det finns alltså jättemånga produkter. Jag förstår att om någon köper ett paket socker, det är helt irrelevant att sätta en varningstext på sockerpaketet. Det är som att du köper ett paket nikotin. Men när du köper någonting annat, till som inte alls är självklart
I'm
att det är
all for konsumentinformation.
Exakt.
Mm. Och det kan ju stå vad det är för någonting. Och om det är så att det finns vissa farligt. Men igen, det är ju, även om det hade varit mer varningstext på socker, så har jag ju svårt att se att det spelar så stor roll. Det vi har sett är ju att de riktigt stora problemen har vi ju skapat genom myndighetsinformation som inte har varit särskilt vettig. Hela den här antifett-vågen som har pågått sen, det är väl i alla fall
70-80-talet.
Ja, men jag skulle säga någonstans tidigt 80-tal, va?
Ja, där man helt enkelt i princip, och här har ju livsmedelsindustrin bara tackat och tagit emot. För bra fett är ganska dyrt. Så det har ju passat dem skitbra att börja leverera saker med mindre fett i. Mm. Och grejen är att fett bär ju många smakämnen.
Mm. Och massa näring dessutom.
Ja, vilket har gjort att man då istället har fått skruva upp sockerhalten i allt från bröd och yoghurt till liksom
barnhandsmoster.
Så jag tycker inte att varningstexter hade liksom hjälpt. Jag tycker vi ska backa tillbaka och säga istället, nummer ett är att stat och myndigheter ska inte vara ute och veva och tycka och säga massa saker. För de har fel så många gånger. När man införde i princip totala monokulturer i skogsbruket med bara gran.
Men nu har vi
när man,
nu har
när man,
tappat
när man,
tråden.
Jag vill bara ge exempel. När man skulle ha bort fettet, ett annat sånt exempel. Det finns, jag vill bara säga
två exempel.
Det, nej, men det är inte en engångsföreteelse. Ni blir sura nu, ja, på något annat exempel. Ja. Det är inte en engångsföreteelse, utan gång på gång så har staten fel. Och använder våra pengar för att läxa upp oss i någonting där de inte ens har på fötterna. Så om vi börjar där istället. Och om vi kan avhålla oss i 2-3 decennier från att med skattepengar och från statliga myndigheter och auktoriteter köra i folk dumheter, ja, men då kan jag diskutera sen eventuella varningstexter. Men låt oss åtminstone klara det i 2-3 decennier. Ja,
det. Men det är så här, kolla, det finns ju gradienter här. För att då, om vi då tar till exempel i EU, det gillar ju alla ni såklart. Men där har det ju, när det gäller vinproducenter till exempel, där är ju vinlobbyn dragit igenom att man inte ska ha innehållsförteckning på viner. Man får inte ha ens fullt ut. Och det gör att de stoppar, och det är ju inte för att säga, åh, vad, nu är vi konsumenten, utan det är för att man ska kunna göra massa skit med vinet liksom. Mm. Så det här är ju inte svart eller vitt, och det finns ju
det är väl rättvist. Folk som inte bryr sig eller vet, ska inte de dricka skräpvin?
Förlåt?
De kan väl dricka skräpvin? Jag tycker det
är, ja, men ska dricka, alltså,
men det är bättre att ha som, ni vet, inom öl så finns ju den tyska Reinheitsgebot.
Du får, nej, det vet jag inte.
Okej, du får bara ha 4 olika ingredienser i öl, om du brygger enligt Reinheitsgebot. Och så då kan ju, det kan ju den som vill vara lite mer petnoga med sitt vin också säga, vi har inget annat än vin i vårt vin. Vi använder ingenting för att rena det eller smakbalansera det.
Det är såhär naturvin som du kallar det då?
Ja, typ. Ja. Det är bara att tala om vad man gör. Liksom.
Men de flesta vill inte ha naturvin, även om det är spännande. Utan de vill ha vin. Men de vill inte ha vin med extra allt.
Nej, men då får de väl låta bli att köpa det.
Nej, det är det du inte kan, för det har ju vinlobbyn lobbat bort.
Va?
Ja, då får du inte ha full innehållsförteckning i EU. Ja, vinlobbyn vann det kriget. Så att du kan inte veta om det är lite eller mycket skit i. Du får inte berätta det.
Okej.
Okay. Ja, det är ju det som är problemet. Det är därför jag säger, det här är ju en slippery slope hela tiden, vad man tycker är rimligt. Och det är liksom samma...
Så, du menar att om någon vill marknadsföra ett vin utan vissa saker i, så får de inte göra det?
De får inte ha en komplett innehållsförteckning.
Fast det här, nej, men
om det bara innehåller vin.
Frågan var ju det omvända från Johan nu. Det vill säga, får du skriva på flaskan vad som inte är i vinet?
Vet ej.
För det är ju lite intressant. Då skulle ju det kunna vara en marknadsföring.
Det är ganska många.
Vad är de ekologiska vinerna? Vad gör de?
Jag vet inte.
Det handlar om odlingen kanske i första hand.
Ja.
Men det handlar ju om vindruvorna. Ja. Hur de är odlade. Det är, så, det är enligt ekologiskt.
Tillsatser som
är. Ja, men då har vi ett exempel till där myndighetsbeslut är dumheter.
Ja, det är ju pro-business här. De är ju liksom drivet. Och det är därför jag säger, det här är ju frågor som är svåra. För man kan ju försöka hitta liksom, det jag menar. Jag fattar din, du vill ju gärna få det så ideologiskt lenlärt.
Ja, men det är ju ganska enkelt.
Jag vill ha pragmatism här.
Ja, fast om...
Jag är inte fast, jag vill ha pragmatism.
Jag gav några exempel på där stat och myndigheter gör dumma saker, att de ska sluta med det. Mm. Och då kommer du direkt med ett exempel när stat och myndigheter gör dumma saker.
Det var väl precis tvärtom.
Nej, men de förbjuder innehållsförteckning, säger du.
Mm.
Ja, men då har vi igen sett staten göra dumma saker. Mm. Sluta.
Men är det inte också ett statligt beslut någon gång att man var tvungen att ha en innehållsförteckning på det som man säljer?
Exakt.
Och skulle det också i snabbt fall vara dåligt eftersom att det kom ifrån ett statligt förslag eller ett påbud? Alltså, det jag är ute efter nu, var drar vi gränsen? Jag förstår vad du menar med att staten har tagit dåliga beslut. Till exempel att man plockade bort fettet ur crème fraîche och tryckte i lite kolhydrater istället. Det är ju helt befängt, självklart.
Är det så i crème fraîche?
Ett lätt crème fraîche, så får du stoppa i stärkelse. Alltså grejen är att om du har en crème fraîche...
Jag köper det i lätt crème fraîche, det är en ondska.
Ja. Men om du har en crème fraîche som har 34% fett, det är ganska mycket fett, alltså en tredjedel av burken är fett. Och så ska du göra den till lätt crème fraîche, så tar du bort fettet. Hur mycket crème fraîche har du kvar i burken?
Och varför heter det crème fraîche istället för smetana som det borde heta?
Men jag köper bara smetana, det är någonting annat. Men grejen, det jag skulle komma till...
Något förtjockningsmedel har de i.
Alltså precis.
Du kan typ arrowroot eller något sånt.
Du kan inte plocka bort fettet ur en produkt utan att tillsätta något annat. För annars har du minskat den totala volymen av din produkt. Så att nu när du ska sälja 2 deciliter crème fraîche, som nu är lätt crème fraîche minus fettet, så har du ju bara 1, jag ska inte...
Det är som Bo Flodin, ni vet, han som älskar dessa lättprodukter.
Precis, men ja. Det man då gjorde var ju att man tycker alltså i stärkelse istället. Det vill säga att det blev jättedåligt. Men bara för, alltså två fel gör ju inte ett rätt.
Nej.
Det är fortfarande okej att sätta på en varningstriangel på någonting som är liksom giftiga produkter som barn inte ska dricka den här flaskan för att det inte är saft utan att det är tinner eller någonting.
Ja.
Alltså vi måste kunna hitta gradienterna i detta.
Exakt, måste vara pragmatisk. Jag kan ta ett annat exempel som är intressant. Jag var med en kompis som var veterinär i varje fall och skulle köpa kattmat där. Och då finns det ju ett speciellt kattmatsmärke då som bara säljs av veterinärer, bla 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 och sådär. Och så skulle hon ha, och då berättade den här veterinären, det var jätteviktigt att man hade sån riktig veterinärsmat som var ordentlig och så. Och då, jag tänkte, nu ska inte jag göra dissa det märket då, för det kanske blir stämma. Men det var ett specifikt märke som bara säljs av veterinärer. Och så stod det så här, gjort. Och sen så ja, spännande, tänkte, så undrar hur mycket gjort det är den där. Så kollade jag efter innehållsförteckningen, fanns det ingen innehållsförteckning? För det behöver man tydligen inte ha på djurmat då, visar det sig.
Va?
Nej, det verkar så.
Driver du?
Nej. Och då var det många frågor tänkte så det här är spännande. För varför vill de inte ha det? Apropå din grej. Så då var jag tvungen att göra mina egna stora efterforskningar.
Var det extrakt i? Eller?
Nej, inget. Fanns inget vilt i alls. Punkt. Utan det var bara som man skrev på. Det var typ en smak för djuret, kanske.
Men det är som den här...
Och så är det ju då.
Ja, men det är som den här färdiga guacamolen som är ett av de stora...
Och där finns inga avokado i.
Ja, jo, det gör det. De stora Tex-Mex-företaget har ju en... dipp av guacamole typ.
Mm.
Det finns guacamole i den, men det är mer salt än guacamole. I alla fall senast jag kollade, nu är det ett par år sedan. Det är...
Men avokado nu, säger jag då, antar jag.
Ja, förlåt, avokado, precis.
Guacamole,
ju... sorry, precis, ja. Exakt. Det fanns mer salt än avokado i guacamolen. Det var alltså 1,5% salt och 1,4% guacamole.
Johan, du ser, du håller ändå med. Och grejen med det här som jag tog veterinärsexemplet, så blir det ju ändå så här, du går ju till en auktoritet. Och den har ju inte sagt explicit att det är jättebra viltkött i den här burken. Den har sagt att det här är bra mat. Och sen så aspirerar man på ett innehåll som saknas.
Fast om man tror på auktoriteter, gör man det.
Det gör de flesta människor.
Inte Johan var.
Nej, men alltså, Johan är inte
som, utan, mot
det är det. Ska vi anpassa samhället efter Johans lön?
Nej.
Så måste jag ha någon typ av pragmatism.
Ja.
Johan, börjar du ge vika för pragmatism här?
Nej.
Tycker du att innehållsförteckningen ändå är rimligt? Tycker jag att det är rimligt?
Ja, jag tycker det är toppen med innehållsförteckningar. Jag gillar att köpa saker som har innehållsförteckning.
Mm.
Ja.
Tycker du att den ska vara rangordnad i den ordning tvångsmässigt i storlek på innehåll?
Det är praktiskt. Jag skulle köpa som har innehållsförteckning som är lättbegriplig och pedagogisk.
Nej, men jag säger så här, idag har du måste också ha näringsvärde till exempel, och det kan ni dividera om. Men idag är det står så här, vatten, rapsolja, salt. Mm. Bara nu är.
Då är det mest vatten.
Då är det den ordningen som ligger den så här. Och det innebär att om man inte skulle ha tvång på vilken ordning det är till exempel, då skulle jag kunna skriva det där fast den har precis tvärtom.
Men det jag undrar är, varför måste allt detta vara... Från myndigheter.
Ja, vad skulle du annars vara från?
Kan inte någon livsmedelskedja säga att vi vill ha detta. Vill du komma in och sälja grejer hos oss så ska vi ha en innehållsförteckning och den ska vara i storleksordning. Eller
Ja, det, kanske inte. Men då blir det väl extrema krav på konsumenterna. Och jag tycker att det är jättebra om man kan hjälpa konsumenterna. Gör lite mer pragmatisk här.
Ja.
Jag tycker nog att det är bra att man berättar för att de vet att det är så.
Jag tror att det är bra för människor att inte bli daddade med.
Ja, kanske. Och sen så står det fentanyl på ingrediens 48. Alltså, jag tycker ändå att
det vilken butik är det här?
Den finns inte i Sverige.
Okay.
Nej, men det jag menar, det finns pragmatismer. Det är inte allting, det är inte svart eller vitt.
Nej.
Utan...
Men vad menar du? Vad påstår du att jag säger att allt är svart eller vitt?
Ja.
Okej.
Okay. Det är väl alltså man förenklar lite så.
Det gör det enkelt för oss.
Det är snarare tvärtom. Att, du tycker att det är självklart att staten ska liksom sätta upp regler som...
Jag säger att det är bra. Det är bra när man gör saker som underlättar för människor och det är inte någon större liksom, medsida.
Fast nu låter det som att du tror att allting som staten gör underlättar för människor. Nej, det är ju inte heller sant. Utan återigen, man måste ju gå till de olika fallen. Och så får man ju väga varje på den guldvågen som det behövs. Jag tycker inte heller om att alltså förbud i någon obegränsad mängd. Jag avskyr förbud som inte har en tydlig liksom, en skäl.
Borde vi förbjuda förbud?
Nej, men däremot så poängen är väl att det är bra att ha en försiktighetsprincip inför att införa förbud. Så att man inte möter allt. För nu till exempel, som Liberalerna kommer till sin partistämma, då lades ju ett förslag om att man skulle förbjuda bag-in-box till exempel.
Alltså,
och då tycker jag, då kanske förbuden har gått lite långt. Men det är ju inte så oväntat att Liberalerna ska komma med sådana förslag. Men jag tycker att det är sunt. Det här är ju för att testa liksom, se hur om man tänker igenom saker ordentligt eller om ni bara håller på att dumma er. Men jag tycker ni har tänkt hyggligt, får jag ändå säga. Jag ger godkänt båda två.
ett VG.
Generöst av någon som sitter och har fel.
Tack.
Ändå.
Ja. Tack. Ja. Jag kommer att få äta upp det sen. Men jag tycker att du är Wistringens.
Fast du sa någonting bra där. Jag gillar, alltså, en bra sak har du sagt idag, Fredrik. Mm-hmm. Och det var
att jag har fel.
Att du har fel. Nej, men lite det. Alltså, ja, vi kommer behöva ha förbud. Men man bör ändå vara, alltså, inta en försiktighetsprincip när man inför förbud. För att vi ska inte ha förbud som inte har en tydlig relevans och som har stringens och som vi har tänkt igenom.
Mm.
Det tycker jag är sjukt viktigt. Att man har den grundinställningen till förbud.
Mm.
För att friheterna för människor att ta egna beslut, alltså jag värderar dem väldigt högt.
Mm.
På det sättet är jag hyfsat liksom libertariansk. Trots
sen finns det ett perspektiv som vi inte får tappa bort heller. Och det är ju att om man alltid lever i ett kuddrum så tappar man sin egen förmåga att bedöma risker.
Mm.
Så jag tycker att den aspekten måste finnas med. Där man säger att men faktiskt ibland och i vissa situationer så måste man få stå på egna ben och liksom ta ställning själv eller att inte luta sig mot. Det som jag minns den första gången när jag var i andra länder där man gick i grottor och så här och skulle titta, jag var van i Sverige, där var det ett stup någonstans, det var det ett staket där som var svetsat noga och så fastnade i att Gunnebo stängsel och alltihopa så här. Så kom man till något land i Sydeuropa och så går man i en grotta, det här var nog kanske i för sig ute i Atlanten på en sån här vulkanö som tillhör Europa bara rent politiskt. Och så plötsligt är det bara ett gapare 16 meter djupt hål där. Mm. Och det gjorde mig alert.
Jag fattar. Ja. Då får jag bara säga, för vi måste sluta med slut. Jag vill bara ändå säga, jag tycker det är intressant att första gången Johan var i andra länder som är plural, då var han på en vulkanö som bara på pappret tillhör Sverige. Och nästan
inte
han,
Sverige, Europa.
Europa, förlåt.
Inte på pappret, politiskt.
Politiskt tillhör.
Geografiskt Afrika. Exakt,
det var hans politiskt första utlandsresa. Det här är, nej, var det på riktigt?
Ja, det var det. Fast det var inte vid den. Nej, min första utlandsresa, det kan ha varit, Danmark. Nej, jag tror att det var Kanarieöarna. Mm. Men då var vi inte i grottor. Det var senare.
Bra,
i nästan vuxen ålder.
Så du hade fel.
När jag var 4 år så var jag utomlands första gången med flyg. Och det var faktiskt på Kanarieöarna.
Mata inte
det här i flyget. Nej, vi får sluta. Kul. Ja, nu får du ta en sig på det här.
Jag tänkte precis att vi skulle gå och ta ett loss.
Ja, fin det. Tack så mycket.
Det får ni göra utan mig.
Mm.